Hej och välkomna till avsnitt 1119 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-95-0. Igår höll USAs president Donald Trump ett tal om de rådande kravallerna runt om i USA. Trump sa så här.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. A number of state and local governments have failed to take necessary action to safeguard their residents. Innocent people have been savagely beaten, like the young man in Dallas, Texas, who was left dying on the street. Or the woman in upstate New York, viciously attacked by dangerous thugs. Small business owners have seen their dreams utterly destroyed. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. The destruction of innocent life and the spilling of innocent blood is an offense to humanity and a crime against God. America needs creation, not destruction. Cooperation, not contempt. Security, not anarchy. That is why I am taking immediate presidential action to stop the violence and restore security and safety in America. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting, to end the destruction and arson, and to protect the rights of law-abiding Americans, including your Second Amendment rights. Therefore, the following measures are going into effect immediately. First, we are ending the riots and lawlessness that has spread throughout our country. We will end it now. Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Här följer ett samtal med min kollega Björn Nordström om de senaste händelserna och Donald Trumps beslut att återställa ordningen. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Upploppen i USA, kravallerna pågår ju för fullt och igår så höll Donald Trump, presidenten, ett tal om det här. Han har ju hållit, han har inte låg profil, men han har inte hållit något stort tal, men han gjorde det igår i alla fall. Och han sa att det här är fel och det här är inte rätt sätt att hedra George Floyd, den här dödade svarta mannen, utan det här är kaos och anarki och jag är en president av law and order och jag kommer att stoppa det här. Ja, vad tyckte du om talet?
Ja, han poängterade egentligen två saker. Det ena var ju att det som hände med George Floyd var ju oacceptabelt och man i USA är grundat på tanken att man ska få göra free expression. Med andra ord, han stödjer demonstrationer, fredliga demonstrationer och fredliga protester. Så det är ju en, man får hålla två tankar i huvudet på en gång, vilket svensk media har väldigt svårt att göra. Och det andra är ju att det som sker nu, det är ju inte fredliga protester. Det är ju inte att hedra George Floyds minne som man är ute på gatorna och begår upplopp och rånar affären. Och det är skottlossningar med poliserna nu. Det är ju fullständigt liksom kaos på gatorna, på gator och torg runt om i USA nu. Och det är en helt annan sak. Och det är någonting som man måste ta itu med på som det är. Med att det är upplopp. Så man får hålla två saker liksom helt separat. Jag kan också nämna att George Floyd, det här är viktigt att nämna. George Floyds bror, Terrence Floyd, gick ut och sa igår, han var ursinnig på alla dessa upplopp och grejer. Han pratade ut och sa att vi måste göra det här fredligt för att hedra min bror George. Och ni som håller på att göra upplopp och riots och hålla på att råna affärer och loot och allt, rensa affärer och allting. Ni vanhedrar ju min bror för tusan. Ni är ju precis raka motsatsen. Ni förstör ju för min bror. Ni har ju ingen respekt för min bror. Så att allt fler svarta, och jag såg en svart alldeles nu på tv, en James Webb, en väldigt känd svart journalist på tv nu som var ute och pratade om samma sak, att det är de här anarkisterna, de här vänstern håller på att göra nu, som är vad ska man säga, falangen nu som är ute på gator och torg. Och vi har nämnt det förut i vår podd, de har ju noll intresse av svarta, de har ju, bryr sig inte skvatt, de är bara ute att liksom roffa åt sig själva. Det är opportunist kan man säga, vissa är, och vissa är då Antifa då, som är politiskt och ideologiskt vill hålla på så här. Men de har ju noll sympatier och intresse för att hedra George Floyd och liksom stödja den här kampen då, att vad det som skedde då, den svartas kamp, det vill ha inte de något intresse av, va? Och det är det som är problemet nu, för nu går vi all uppmärksamhet till helt fel saker än det som skedde med George Floyd, som uppmärksamheten borde ligga på.
Ja, verkligen. Och vi kan börja säga det här med alltså skillnaden mellan alltså anarki och fredliga protester. Det här är ju någonting som står i USAs första konstitutionstillägg, att amerikaner har rätt att Precis. Demonstrera och samlas fredligt, och det betonas fredligt där. Absolut. Det betyder ju alltså att när det inte är fredligt, då får staten agera. Så att där har vi en skillnad, och det här är ju konstitutionen, det är första konstitutionstillägget till och med. Så att väldigt viktigt att göra distinktion mellan fredliga och icke-fredliga assemblies, protester och liksom massamlingar så att säga. Så att jätteviktigt. Men jag tänkte bara innan vi kan analysera Trumps tal lite mer, men vad har hänt de senaste dagarna? Jag har jobbat nu ett dygn, så jag har inte hunnit hänga med så här i detalj, men alltså vad har liksom utvecklingen? Jag har sett några videoklipp då, jag har sett alltså, det var ungdomar, jag tror att det var i Portland, som välte en polisbil, och jag har sett massa kaos från olika håll och sådär. Men kan du sammanfatta, vad har hänt de senaste två dygnen?
Ja, men det eskaleras, situationen eskaleras. Affärer, jag menar, äger du en affär nu någonstans i USA, speciellt i storstäderna, i de centrala delarna av storstäder, så den affären är ju länsad, upprunnen sannolik, poliser attackeras ju. Jag såg då fyra poliser i natt som blev skjutna av i St. Louis av protester. Så att det som började då med fredliga demonstrationer övergår till looting och riots, och nu övergår det till massa skottlossningar. Så folk börjar ta, så att det eskalerar ju konstant, va? Det är ju regelrätta, vad ska man säga, skottlossningar nu mellan polisen och demonstranter, va? Så att det är i princip ett krig. Det är gatukrig helt enkelt nu. Det är bokstavligen ett gatukrig. Så
det är helt vansinnigt. Och jag menar, de här sakerna händer bara i storstäder. Vart händer det främst? Är det i storstäderna? Är det i alla städer? Är det på östkusten, västkusten? Vart är det värst?
Det är storstäder, framförallt storstäderna runt om i USA, och framförallt storstäder som är demokratiskt styrda. Jag menar, det är Portland, Oregon, Chicago, New York City, Los Angeles och så vidare, va? Så att det är framförallt, och anledningen till att det händer i storstäder är ju för att det är dit liksom människor åker normalt, och därför att det är lättare att slinka undan, om man säger så, lättare att gömma sig, lättare att slinka undan, folk liksom samlas där. Och även då att det sker mer i ett ställe som drivs av demokratiska politiker beror på att demokraterna ser man av fingrarna på sånt här. De tar inte till hårdhandskarna. Det jag tänkte nämna är en stad som gjort bra, det är Detroit. Detroit har faktiskt klarat sig väldigt bra, därför att polischefen James Craig i Detroit, en svart polischef, väldigt bra. Han var polis i Los Angeles. Jag såg en intervju med honom igår, och han var polis i Los Angeles när under 1992, de här raskravallerna, om du minns dem, när den här Rodney King skedde då. Ja. Och James Craig var bokstavligen polis på gatan i Los Angeles då. Han sa att det här var ju oacceptabelt, att de tappar ju kontrollen totalt. Så han sa att så fort det här börjar nu, så insåg jag att jag måste ta i med hårdhandskan. Som andra ord, att han indikerade att andra är för mesiga helt enkelt. Så han sa att vi tog i med hårdhandskarna direkt, och vi stoppade omedelbart. Det har jag hört från många experter som säger att tar man i med hårdhandskarna, den första som kastar en sten, den första som bryter sig in, och det är ju det här lite grann som Rudy Giuliani, för detta borgmästare i New York City, gjorde. Det här a broken window. Att den första som begår ett brott ska man ta och ska man anhålla direkt. Och den andra ska man anhålla. Och den tredje sen kommer inte att begå samma brott, för de inser att, oops, om jag gör samma sak så kommer jag också anhållas och sen bestraffas. Och det var det han i Detroit gjorde, vilket gjorde att Detroit, var man orolig för, kommer omedelbart blåsa upp något så fruktansvärt till kanske en av de värsta städerna i USA då. Men han har lyckats hålla det väldigt, väldigt under kontroll tack vare att han tog kontroll över staden och han satte i hårdhandskarna. Det betyder inte att man gör felaktiga saker med polisen, va? Men man mesar inte runt, man flyttar sig inte, man låter inte, vad ska man säga, i många andra städer, Los Angeles och New York och Chicago och så vidare och så vidare. Där bokstavligen så har ju polisen gjort reträtt. De människor då bryter sig in i affärer och bara stjäl alltihopa. Polisen står ju bara och tittar. Så är det ju bara. Och då det är ju klart att de uppmuntras. Och de tycker att om det går idag, då kan jag göra det imorgon. Och sen gör det imorgon. Och sen gör det imorgon. Och så fortsätter man ju bara så. Och det är det som Detroit-polisen sa, att det här är oacceptabelt. Vi kommer inte att följa den linjen. Även om då Detroit är en demokratisk, vad ska man säga, stad.
Ja, men det var intressant att det här lyckades till Detroit. För Detroit har ju haft ganska många problem tidigare. Alltså det är en stad som har dekat ner sig totalt efter bilindustrins fall. Och jag menar, fattigdom och problem med många saker och sådär.
Precis,
och
ändå det var därför man trodde att det kan spåra ut helt där.
Och ändå lyckas man där då genom den policyn. Och det visar verkligen att det funkar inte med det här lågaffektiva polisbemötandet. Utan det behövs tuffa tag, tydligt och vara tydlig och bestämd från början. Liksom. Inte brutal, men bestämd och börja visa att vi bestämmer det här och liksom, gör ni inte som vi säger, då kommer det få konsekvenser. Så att,
det här var också väldigt intressant. Han nämnde också det här Detroit är till, vad är det, 70% av Detroit är svarta ungefär. Någonstans, jag kommer inte ta siffran, men den ligger någonstans där. Men han sa också att så här är det när det sker upplopp i USA. Den gruppen som lider mest när det blir upplopp och förstörelse, det är svarta amerikaner. Det är svarta amerikaner, den gruppen, för det är deras, vad ska man säga, neighborhoods, det är deras communities som förstörs. Okej? Okay? Så det är de som lider mest. I Detroit så den polischefen har väldigt, 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 väldigt högt stöd av den svarta befolkningen. Och den svarta befolkningen i Detroit gick ut och tryckte på honom att ni måste sätta åt det här med hårdhandskarna. Därför att det är inte den lokala svarta befolkningen i Detroit som skulle begå upploppen, va? Utan de vill ju inte ha upplopp. Utan det är den lokal befolkningen, och så är det i alla städer, va? Och sen lokalbefolkningen nu är ju faktiskt den som sköter sig. Utan de som begår upploppen, de kommer utifrån nu. Det började då med fredliga protester av lokalbefolkningen. Det var de som gjorde de fredliga protesterna i början. Men i New York City till exempel, det är folk som arresteras är från hela USA. Arizona, Kalifornien, Chicago. Så folk liksom, man åker från en stad till en annan stad hundratals mil bort för att göra det här. För det är lättare att slinka undan helt enkelt. Så att man liksom förflyttar sig runt om i USA nu för att göra, snacka om corona sprider sig, eller hur? Men det Detroit-befolkningen gjorde var att de har sagt att den svarta befolkningen i Detroit sa att vi vill inte ha det här för det kommer att förstöra vår, liksom, vår community. Så han hade ett otroligt stöd av sin egen community, sin egen svarta community. Och det gjorde, tror jag, att var skillnaden. Om inte den svarta community som bor i Detroit gav honom stödet hade han sannolikt inte gjort det, va. Men han hade puls på läget, han begriper vad folk inte vill ha. Och de vill inte ha massa rights i Detroit, den svarta befolkningen. För att då vet alla att det är de som det förstörs mest för.
Och om vi går in på förödelsen lite grann då igen innan vi fortsätter med Trumps tal. Jag menar, några kända saker som hänt, och du kan säkert lista fler saker, men det är dels att det här polishuset, polisbyggnaden brann i Minneapolis, Minnesota, och i...
Två polisbyggnader
var det till och med. Och så var det en kyrka som brann.
Det är stora städer det här, så jag menar, de har ju ett antal olika polishus och två brann.
Så var det en kyrka som brann också, en historisk kyrka. Vad var det för kyrka?
Den kyrkan, jag kommer inte ihåg namnet på den, St. Joseph, St. James, som ligger rakt över, rakt mot Vita huset. Den som ligger närmast Vita huset brann ner. Och det är där alla presidenter har gått på gudstjänst vid något tillfälle som president sedan James Madison faktiskt. Mm. Så mycket av den brann ju ner, men de lyckades rädda en del i alla fall.
Och de här upplovsmakarna försökte till och med ta sig in i Vita huset, visst var det så?
Ja, de försökte bokstavligen bryta in 60 stycken, Secret Service som skyddar Vita huset blir skadade av upprorsmakare. Så Trump under en natt för ett par nätter sedan, han blev förflyttad till bunkern i Vita huset. Mm. Därför att det blev så instabilt. De började slänga Molotovs cocktail. Det var någon bilbrand och bilbomb som gick av också. Så att det är krigsscener vi pratar om. Det är bokstavliga krigsscener. Om det här hade varit utländska grupper, säg till exempel utländska terrorister eller en annan nation, då hade ju militären satts in med full styrka. Och det är det som är problemet, att man måste inse nu, så det är det Trump gör nu med att han sätter in militären, att man kan inte titta på medborgarskap. Om det är en utländsk medborgare som gör det här som kommer från ett annat land, då sätter man in sten på militären. Om det är en amerikan så låter man det liksom slinka in mellan fingrarna. Och man måste nu börja behandla det här, tror jag, i strunta i vilka medborgarskap människorna har som begår de här våldsbrotten och de här upploppen. Titta istället på vad de gör och agera därefter, efter gärningar.
Ett annat exempel jag läste om, det var, eller jag såg videon, det var en kvinna som hon Hon jobbade, eller deltidsjobbade i en butik, och så börjar folk komma och slå sönder rutor och sånt där. Tre män, unga män i 20-årsåldern, och hon kommer upp ganska kort, kvinna, och säger vad gör ni, vad gör ni? Och så börjar de knuffa henne och slå henne, och hennes man kommer ut och ska försöka hjälpa henne, och då blir han slagen och han får passa sig och så här. Alltså det är helt, det är helt, det är som hämtat från en film ungefär, någon sån här klassisk amerikansk liksom total gangsterfilm eller något sånt där. Så att
fruktansvärt. Det var en annan gubbe, jag tror det var i Dallas, tror jag, det var en man som försökte försvara sin butik, och han blev fullständigt lemlästad. Han ligger på det tog bara ett par minuter, sen ligger han på backen helt blodig, liksom ben, liksom vad ska man säga, kroppsdelar böjda åt helt fel håll, liksom åt håll som de normalt inte ska vara böjda åt, och helt blodig. Att det är fruktansvärt det här, att de, att det går inte att beskriva, och svensk media, som jag säger konstant, de gör de beskriver inte alls det här överhuvudtaget. Men det här är krigsscenen, alltså. Det här är sånt som man normalt ser i krig.
Vi kan komma tillbaka, men jag vill ta en sak till också. Svensk medier, men också en del av svensk allmänhet. Jag har fått lite, det finns de här som driver de här antifa-konspirationsteorierna här i Sverige, och det finns de som tycker att, ja men titta på polisvåldet och titta vad polisen gör. Dels har vi då George Floyd, men vi har också exempel nu från när man har försökt bemöta kravallerna, och då var det någon polis som sköt in, de sprang förbi en gata och så sköt de in tårgas på ett civilt hem, alltså ett vanligt villområde, så var det några som stod ut på varandra och de ropade gå in, och så sköt de tårgas, och man ser folket skriker och springer in, alltså helt vanliga oskyldiga, och så har man skickat många sådana klipp, tittar vad polisen gör, och jag såg ett klipp, det var ganska intressant det här, för det här var, jag tror att det var från, om det var Portland i Oregon, eller om det var i Oakland i Kalifornien, jag vet inte, men i alla fall, det var i alla fall en poliser som hade spärrat av en gata, och så kom den äldre man gående, han hade en käpp, och då var det någon polis som sa flyttade liksom, och så knuffade de han i ryggen, och det här var en äldre man, så han föll huvudstupa rakt framåt. Och det här skulle vara ett exempel på polisbrutalitet, och det var det ju, men så fort det hade skett, det var en polis som gjorde det där, då sprang det fram två andra poliser och hjälpte honom snabbt upp och frågade hur gick det liksom och sådär. Så att jag menar, där har man liksom, en polis gör en sak och andra kommer fram och försöker, oj det här varit fel liksom och sådär. Men det jag vill fråga dig, det är alltså, om man då för en vanlig svensk som inte bor i USA och som kanske inte följer amerikansk TV har det här argumentet att titta på polisvåldet, alltså polisvåldet nu, för ibland går det överstyr, finns det några som helst likheter mellan det och vandalismen, alltså om man skulle lägga det på en balansvåg på något sätt?
Nej, men självklart inte. För det första har polisvåldet inte ökat sedan 70-talet. Tvärtom, det har gått ner. Anledningen är att det blossas upp mycket mer nu. Det får mycket mer uppmärksamhet därför att människor har ju sina cell-telefoner de senaste åren som kan filma allt sånt där. Men statistiskt sett har polisvåldet inte gått upp. Tvärtom, det går ner. Mm. Och att kunna på något sätt att försvara ett polisvåld, säg att en polis knuffar en gubbe som trillar ner Och sen försvara att då måste jag gå in och råna en affär, elda upp en affär. Jag menar, det finns ju ingen likhet mellan dem. En normal människa reagerar ju inte så, va? Så är det ju bara. Utan oavsett om det är våld, va, så det sker, rättsstaten får ju ta hand om det där. Anledningen till att människor nu gör sånt här och att det sker, det är som sagt att nummer ett, media eldar ju på det här. De älskar det här. Media älskar ju det här. Så media eldar ju på det här. Demokratiska politiker ser ju mellan fingrarna, va? Och man har något att vinna. Man har inget att förlora på att gå och bränna upp en affär nu, därför att man blir, sannolikheten att bli anhållen är extremt låg, vilket gör att man slinker undan. Om man går in och rånar och liksom stjäl från en affär, sannolikheten att man åker fast är noll. Så det gör att människor har blivit opportunists. Så att det finns tre grupper i princip. Den gruppen som vill vara ute och demonstrera tyst, liksom fredligt och tyst som det ska vara, okay? Det är en grupp, och de är ofta ute på dagarna, de är ute på dagstiden. Sen när väl mörkret börjar slå in, då går de hem. Då börjar de här två andra grupperna, antifa, som vill begå våld enbart för att begå våld, för att försöka förstöra det amerikanska samhället. Mm. Och den här opportunist som i princip, så antifa leder vägen, och sen de här opportunist, vad ska man säga, de är liksom går bakom, och sen när antifa dunkat sönder lite, för antifa går inte in för att råna, liksom förstöra, liksom gå och stjäla grejer från affärerna, och de går bara in för att förstöra affärerna, men de tar inte några Nike skor men de som är bakom då, de här opportunist som ser en möjlighet, de står bakom och hoppar in och tar grejer själv från affären, va?
Street kidsen ungefär.
Precis, det är street criminals som vi pratar om, så det är antifa street criminals. Och det är det som är problemet nu. Så att när, så fort, och jag har sett många intervjuer, jag såg en svart kvinna intervjuad igår, hon bara grät, hon var i tårar, hon grät för att hon bor i ett svart område, och hennes område nu håller på att bli uppeldat, och hennes affär då, som hon delägde med mannen, var det nu, maken var det nu var, den var ju totalt förstörd, va? Och det var en svart kvinna, så att du ser att det spelar ingen roll om du är svart längre, va? Du blir fortfarande attackerad, du blir fortfarande neddunkad, din affär blir fortfarande uppeldad och allt vad det nu är, va? Av just de här antifa. och de här opportunists, va?
Ja, men det är jätteintressant, ja. Men det för oss över och tillbaka till både Trumps tal och till svensk media, för vad Trump sa är att han är beredd att sätta in militären för att stoppa det här. Jag är en president av lag och ordning och det är min plikt som president att återställa ordningen i nationen. Och han tyckte att många av de demokratiska guvernörerna och borgmästarna hade gjort för lite, och han sa att sätt in ert nationalgarde, gör ni inte det så kommer jag vara beredd att, eller redo att skicka in militären helt enkelt. Och det här har diskuterats i Sverige, man pratar vad pratar han om, och som har sagt att han hänvisar till en 200 år gammal lag och såna här saker. Och ja, han sa ju inget om det i själva talet, men har du någon kommentar till de sakerna?
Ja, det finns ju ingen, det här måste ju stoppas, punkt slut. Det finns ingen annan sätt att göra det på. Och eftersom guvernörerna då och borgmästarna som är ansvariga för att stoppa det här, för polismyndigheter då och National Guard styrs av guvernörerna och polismyndigheterna, av ofta av städerna och guvernörerna med. Så det är lokala delstatsinstitutioner, va? Men om inte de kan stoppa det här, det kan bero på att de inte vill eller att de inte kan. Mm. Då kommer det till sist, det handlar om säkerhet. Presidentens grundläggande absolut första plikt som president i USA, det är att se till att människor är säkra. Det är människors säkerhet. Oavsett om det är yttre hot eller inre hot, det är människors säkerhet. Om guvernörerna och borgmästarna inte kan garantera människors säkerhet, då är det presidentens plikt att gå in, att stoppa det. Och det enda som presidenten egentligen har makt att göra, det är att sätta in militären, för polisen kan inte beordra, presidenten kan inte beordra polisen, för presidenten styr inte polisen, utan presidenten kan då beordra militären att gå in och sätta stopp, för det är den liksom institutionen då som är våld, eller kraft kan gå in och sätta åt och stoppa det här. Och det är det vi ser. Jag såg att militären i Washington DC hade flugit några militärhelikoptrar på väldigt, väldigt låg höjd för att, vad ska man säga, få folk att börja liksom att få stora våldsgrupper att liksom skingra sig. Mm. Och när man får en helikopter av 10 meter ovanför huvudet så ökar sannolikheten när man sticker därifrån, för att det är lite väl, det blir ganska...
Det man pratar om för att motivera militären, det är något som heter The Insurrection Act, och det var en lag som stiftades av Thomas Jefferson, presidenten, 1807. Och den här lagen har använts tidigare, till exempel vid upploppet 1992 i Kalifornien, Rodney King-grejen där. Och den lag som används, jag såg någonstans, eller rättare sagt, jag såg det inte, men jag satt och läste på Facebook och någon skrev att en svensk journalist sa att man hänvisar till en 200 år gammal lag, ungefär för att de militariserar USA. Och jag menar, det kanske låter konstigt i Sverige, för våra lagar är typ från 70-talet framåt, men jag menar, i USA så hänvisar man ju alltid till 200 år gamla lagar. Jag menar, USA har fortfarande samma konstitution som när nationen grundade, så att det är väl inte konstigt alls att man gör det.
Nej, absolut, det gör man ju jämt, det gör man ju dagligen. Jag menar, konstitutionen är ju grundlagen som är över 200 år, och den hänvisas ju till konstant, och även då presidenter hänvisas ju till gamla lagar. Så att använda ordet gamla lagar, det har ju bara att göra med åldern. Det har ju inte att göra med att de är förlegade. Utan, jag menar, en insurrection law, den är ju lika aktuell idag som det var under Thomas Jefferson. För tanken med en sån lag, det är att när människor som bor i landet, inhemska liksom folket i landet, om de börjar göra uppror, vare sig uppror 1807 eller om det är uppror 2020, det spelar uppror och uppror. Och det är precis av den anledningen till att den lagen fortfarande är aktuell, som den var för över 200 år sedan. Mm. Just för att om det är ett uppror så måste presidenten ha makt och möjlighet att stävja upproret. På den tiden, 1807, då var det väl inte direkt antifa och vänster med anarkister som man var orolig för. Det var uppror, man var orolig för att det var kanske sådana som var människor som då var, vad ska man säga, hade allians med England, Storbritannien, som man trodde kanske skulle göra uppror. Så det är en helt annan grupp. Men uppror är ju fortfarande uppror, va? Det är en grupp människor som begår våldsamma uppror och förstör för alla andra, och de måste hanteras. Så den lagen är ju, det spelar ingen roll vilken ålder den är på. Det är som ett vin, ett gammalt vin på 200 år kan ju vara alldeles utmärkt. Så att det spelar liksom ingen roll. Den är tidslös. Så länge det sker uppror så kommer ju en upprorslag att behövas.
Verkligen. Jag tänkte bara ge ett konkret exempel till där från svensk media. För jag tyckte talet av Trump var bra och det han sa var helt rätt. Och det spelar ingen roll om Trump sätter in militären eller inte. Utan det är viktigt att han säger så här för att verkligen se till att guvernörerna, de demokratiska guvernörerna, skärper sig och inser att det är vi som själva måste ta kontroll över det här, så att vi slipper den federala regeringen. Så att oavsett vad han gör så var det bra att han sa så. Men alltså, lyssna på det här från en artikel idag. Det här står i Sydsvenskan och rubriken lyder som har kommit med artikel, men publicerad Sydsvenskan idag den 2 juni. Expert: Trump känner sig trängd. Och då står det så här: och det här är ett citat från en professor från, som heter Dennis Goldford, och han är professor i statsvetenskap vid Drake University i Des Moines i Iowa, och han säger så här: det är farliga och sorgliga tider i USA just nu, och vi har ett nationellt ledarskap som mindre än halva befolkningen litar på. Och sen så skriver Tetro vidare, han tror, alltså professorn, att Trumps hot är ett resultat av en människosyn där man antingen är den dominante eller den undergivne, och vem Trump vill vara, det råder inget tvekan om. Och sen fortsätter professorn då, vid ett antal händelser ser utom hans kontroll, Trumps kontroll, oavsett om det är pandemin eller den här situationen med de här protesterna, så vet han helt enkelt inte vad han ska göra. Hans första instinkt är att göra utspel om att du måste vara stark och tuff. Och rubriken är alltså Trump känner sig trängd, och det är därför han pratar om militär. Jag menar, det här är ju, det kan inte bli ensidigare än så här. Totalt alltså ett undvikande av att det är totalt kaos just nu. Ingenting om det, utan att det här gör Trump för att han känner sig trängd. Alltså det är helt, det, ja, man blir ju upprörd alltså.
Ja, de har ju ingen pejl på. Vi pratar om det här akademiker och Antifa. En stor anledning till att Antifa då, som håller på att begå det här, det är att de har stöd av akademiker, av just college-professorer. Jag tror jag nämnde det i en podd. Det är liksom det vita skitungar, liksom vita snorungar som kommer från medelklassen som är Antifa. Och det är college-professorer som ger dem moraliskt stöd. Och vad ska man säga, som ger dem justifications att vad ska man säga, kunna det göra det här. Alltså, det goda valet. Ja. Så att vita snorungar i medelklassen är de som beter sig så här, och college-professorerna ger dem det moraliska stödet. Det är så det fungerar, va? College-professorerna själva vill inte springa ut och hålla på, för de är rädda att bli arresterade. Men de sanktionerar det, uppmuntrar det. Och sen naturligtvis vänsterliberal media. Jag tänkte vi kan ju nämna det här. Antifa på Twitter för ett par dagar sedan skrev ju I natt är det tonight's the night, kamrater. Det ser man den referensen kommer från, va? Tonight we say fuck the city and we move into the residential areas, the white hoods, and we take what's ours. Det var på Antifas egen Twitterkonto, va? Med andra ord. Jag menar, det är ju solklart det här. De ska gå in i vita områden nu för att råna, stjäla, förstöra, va? Och det här är ganska intressant. Här ser vi då nästa tweet jag ska prata om här på nästa tweet är extrema hyckleriet hos vänsterliberaler. Det finns en reporter som heter Chris Martin Palmer. Han är NBA-reporter, han är sportreporter och hyfsat välkänd, va? Han hade för ett par dagar sedan på sitt Twitterkonto polisbyggnaden i Minneapolis som brinner ner, som eldades upp då. Han skriver rakt ut på Twitter, burn that shit down, burn it all down, okay? Nästa tweet han skickar ut bara alldeles lite senare skrev han, samma reporter, they, man drog referens då till de upplåsmakarna, they just attacked our city, sister community down the street. It's a gated community, med andra ord, grannskapet. Mm. It's a gated community and they tried to climb the gates. They had to beat them back. Then they destroyed a Starbucks and they are now in front of my building. Get these animals. TF, that's something with fuck. Out of my neighborhood, go back to where you live. Så med andra ord, när saker och ting eldas upp långt ifrån där man bor, då står man och hyllar det. Men när väl samma våld som Antifa skrev och ville in i de vita neighborhoods, när det sker, ja då, helt plötsligt, så ska man kasta ut dem därifrån. Då blir man, och det visar det här hyckleriet, va? Att man kan inte ta konsekvent avstånd. När det sker i mitt område, då ska de kastas ut och då ska de bort. Då måste man, då liksom, det är oacceptabelt. Men när andra människors område brinner ner, ja då är det okej. Okay. Då eldar jag på det istället och stödjer den.
Ja, men där har vi ju exempel på, det tydliga exempel på klasskillnaderna, men det är ju likadant i Sverige när vi pratar om de här, du vet, tiggarlägren och sådana saker, de här journalister och sånt, är helt okej, vi ska inte bry oss om det, men det får inte vara i deras bostadsområden. Så att jag menar, där är ju, visst är det så. Visst är det, jag tänker säga en sak till också, med tal på att akademiker och sådana här stöder den här rörelsen. Vi var inne på i vår förra podd att det finns många politiker som också på något sätt har backat upp Antifa och liknande, och jag läste nyligen att New Yorks borgmästare Bill de Blasio, hans dotter, hon var, jag vet inte om det var Antifa, men hon varit arresterad av polis för hon var med i de här protesterna och spärrade en väg och sådana saker. Och jag menar, det här visar verkligen hur det är överklassen och medelklassen då, och deras barn som gör det. Det är inte de fattiga svarta. Det här Black Lives Matter kunde vara liksom militanta också och var väldigt aggressiva retoriskt, det var de. Men jag skulle säga att det är en stor skillnad mellan det här och Black Lives Matter, för det var ändå grundat i grund och botten på att de var också liksom väldigt hatiska och de gick för långt också. Men det var inte det här att vi ska störta hela samhället, utan det var mer liksom att vi måste, det hade ändå grunden i den här jordfloden, alltså att svarta vart behandlade fel vid vissa tillfällen. Det var ändå grunden och utgångspunkten. Det här Antifa-grejen är mycket större. Det handlar mer om att störta hela samhället. Det är alltså, det är att jämföra med alltså revolutionära kommunister i princip.
Ja visst, och jag såg faktiskt någonstans i Sverige när AFA höll på att kasta tegelsten. Jag vet inte om man kan lugna ner sig lite i Sverige kanske, men Jag såg det var några artikel där det var någon som, jag minns det Göteborgsposten eller vad det nu var i alla fall. De konstaterat att AFA-medlemmar i Sverige, det är inga, utan det är medelklassen, det är medelklassvensson och vita nissar, det är de som är AFA. Och det är precis samma USA. Mm. Så jag är inte förvånad över att Bill de Blasius dotter, och då ser man hur kommer det sig att Bill de Blasius dotter har lyckats, varför gör hon sånt där? Jo, men det är ju för att Bill de Blasius är som det. Han sanktionerar, han är ju borgmästare i New York och han har liksom vänt ryggen till det där sopan under mattan, leker som att det inte händer. Så att hans dotter, han har ju skickat signaler till sin dotter att det här är okej. Mm. Och det är klart att dottern håller på med sånt där, för att hon har ju lärt sig av pappan då som är borgmästare i New York att det här är okej.
Ja. Och sen finns det säkerligen ett stort sug bland alltså många ungdomar. De dras till det radikala, det är spännande liksom. Och nu har man tillåtit den här grupperna på något sätt få patent på att suga åt sig helt vanliga medelklassungdomar. Och det är jättefarligt alltså.
De rekryterar ju nu. De rekryterar ju för fulla muggar, va? Det är ju inget snack om det. Utan det är, jag såg till exempel att, jag läste en artikel att de rekryterar ju precis som vilken jädra terroristorganisation som helst. Mm. Så att de har ju lärt sig, de har ju rekryteringskanaler, de har ju liksom rekryterare. Jag såg också på tal om hur man agerar. Jag såg att utanför Vita huset för ett par nätter sedan, de här antifa-grupperna då, de använder sig av militärtaktik. Så att de, det är inte, vad ska man säga, kaotiskt, vad ska man säga, spontant våld de gör, utan de har militärtaktik då, för att de skulle, och det var därför så många Secret Service-män utanför Vita huset blev skadade. Därför att Antifa satte upp såna här traps, de, vad ska man säga, gjorde manövrar som grupp för att lura Secret Service, för att sen attackera från andra. Så att vi pratar alltså om regelrätt militärtaktik som de använder sig av. Så det här är inga amatörer som är ute på liksom liksom, vad ska man säga, gatufyllon som är ute. Det här är professionella som kanske till och med militärträning. Mm. Så att det här är proffs.
Ja, det
jag tänkte också nämna snabbt att en historisk restaurang i Minneapolis blev också nedbrunnen. Nereldad, som har funnits i Minneapolis i många, många, många år, som är väldigt känd. Och jag såg också att en känd amerikansk fotbollsspelare på college-nivå som han har en affär tydligen, driver en affär som också, den svart, det är också viktigt att det är svart just för att hans affär blev nereldad och stulen och liksom alla skorna stulna. Så att det här liksom, återigen, det här är inget, även om du är svart betyder det inte att du går säker, det gör du absolut inte, tvärtom, du blir nitad i vilket fall.
Ja, verkligen. Vad var det jag tänkte mer? Alltså, på tal om Antifa, alltså, det fanns ju den här, han var ju kongressman förut, Keith Ellison från Minnesota, och nu är han attorney general från Minnesota. Och det fanns ju tillfällen när han hade en bok med Antifa, The Antifascist Handbook. Det finns en bild där han liksom håller upp den då, som sprids ganska mycket på Twitter. Så man är där också en politiker som på något sätt ger sig ett stöd till det här, därför att han tycker att det här är någonting som ja, en bra organisation i grund och botten. Och det här är alltså en justitieminister i Minnesota just nu, så att ja, det visar verkligen på faran.
Jag tänkte bara nämna en sak till. Fairfax, det är ett väldigt viktigt demokratiskt distrikt. Demokratiska partiet i Virginia, Fairfax och Fairfax Democrats, deras parti då, det officiella demokratiska partiet, twittrade ut för ett par dagar sedan: riots are an integral part of this country's march towards progress. Med andra ord, de skrev att upplopp är en viktig del av vårt land framsteg. Där visar ju då att till och med det demokratiska partiet är en väldigt viktig distrikt i Virginia, uppmanar till upplopp. Och det är fruktansvärt. Det de borde ha skrivit, det är att protests och demonstrationer, fredliga sådana, är en viktig del. För det är det, absolut. Men de skriver upplopp, riots.
Ja,
vilket är helt fel. Och det visar att demokraterna som politiskt parti uppmanar ju nu folk. Och då visar att om demokraterna som parti stödjer de här upplopp genom att twittra ut sånt där, ja, då förstår man ju att människor vet att okej, vi skyddar sig demokraterna, va. Så att det här liksom är fullständigt, demokraterna är fullständigt tappat, liksom totalt tappat det nu. Att de ser liksom inte att, och det är det som jag nämnt förut också, att de ser inte att den gruppen som drabbas, jag drabbas inte värst, jag kan hålla mig hemma, jag bor i ett trevligt villaområde i en förstad till en ort, va. Så att jag menar, för mig är det helt okej, jag ser ju ingenting om det här. De som drabbas värst, det är de som bor i centrala städerna, i de storstäderna, och det är ofta svarta som bor i inner cities, och det är de som drabbas värst. Demokraterna ser, antingen ser de det inte eller så bryr de sig inte, men gruppen som demokraterna påstår sig värna om, svarta, är de som blir mest lidande av det här, just för att de bor i de områdena som blir sönderslagna. Mm. Och om inte det är rasism från det demokratiska partiet, att de liksom sanktionerar och stödjer det där, då vet det tusan vad rasism faktiskt är. Det här är verkligen rasism.
Ja, verkligen. Du bor i Vermont, som du sa. Och jag menar, Vermont är en liten delstat. Händer det inte alls i Vermont? Inte i ditt bostadsområde, men kanske i en större stad?
Nej, det som sker mest är Burlington, det som ligger närmast. Det är väl fredliga demonstrationer som sker där. Min gissning är att det är alldeles för få. Det finns väl säkert stöd för Antifa och sånt där, men att jag tror inte det finns tillräckligt många för att gå ut och förstöra. Min gissning är, som jag nämnde då, att människor förflyttar sig till olika delar. Min gissning är, jag har inga bevis för det överhuvudtaget, men min gissning är att det finns säkert några från Vermont som hoppar in i bilen och åker ner till New York eller Chicago eller något för att delta i kravallerna, för det är där liksom det sker action, va. Men här sker det ingenting som är av några. Jag tror Manchester, New Hampshire såg att det var lite oroligheter, vilket är en större stad, kanske som Göteborg ungefär nästan. Men det är 2,5 timme bilresa dit, men här sker det ingenting som är av intresse.
Nej. En sak till också, och det var att Trump besökte en kyrka igår, och det var en kyrka som hade blivit nedbrunnen, och Trump gick dit för att markera att det här är, han höll ett litet tal och han höll upp en bibel och sådär, och på TV4-nyheterna i morse så var det en stor sak, och då pratade de om att Trumps besök i kyrkan var en gimmick och att poliser sköt tårgas för att han ska kunna komma dit och visa upp sin bibel lite grann. Det var liksom det som var deras take på det hela, och det, ja, så var det ju inte riktigt. Alltså, kan du berätta mer?
Jag såg faktiskt det live. Jag såg inte att de sköt några tårgas som de skrev det. Du har ingen aning om vart de kom ifrån. För jag såg hela det där live. Jag såg hans tal. Sen gick han från talet över till kyrkan. För det ligger rakt över gatan. Det ligger en park som heter Lafayette Square, tror jag. Så det ligger rakt över liksom 100 meter. Det liksom ligger emellan där. Och jag såg ingenting som visade. Det var ingenting. Jag menar, media hade ju visat sånt direkt. Men jag såg inte att det sköts en massa tårgas kors och tvärs eller någonting. Utan det gick väldigt fredligt till.
Mm, just det. Mm.
Jag tänkte nämna det här också, på tal om hur, vad ska man säga, att de här kravallerna och allting nu, att det liksom sanktioneras då av, vad ska man säga, akademiker. Jag såg en artikel idag att det var en, man började kasta sådana här Molotovs cocktail, okej? Och det är liksom fotsoldaterna, det är de här snorungarna, vita medelklass snorungar som håller på med sånt, va. Men de som delar ut Molotov cocktails, jag såg att en Ivy League trained lawyer, med andra ord att en advokat som gick på en av de absolut finaste universiteten i USA, tillverkar och börjar dela ut Molotov cocktails. Så att det är precis det man ser här i USA, det är det som sker. Akademikerna på universiteten här, eliten, hjälper till, och sen så liksom använder de sig av deras fotsoldater då, som ofta är vita, yngre personer, medelklasspersoner, och de springer sen ut och liksom ställer till med oredan, va. Så om man verkligen ska komma åt det här, så måste man börja komma åt eliten. Det är eliten som eldar på det här. Om inte eliten eldar på det, tvärtom, om eliten var emot sånt här, då hade inte de här snorungarna hållit på. Punkt, slut.
Ja, alltså nu tror jag att vi har gått igenom punkterna. Har vi något mer vi ska säga om det här? Eller?
Ja, jag tänkte bara säga att de börjar ju slåss med varandra, de här looters, så att, som jag nämnde då. Det finns tre grupper, en av de fredliga demonstranterna, en är AFA och en av de här opportunists. Och de här opportunists som håller på nu, de börjar ju i princip slå ihjäl varandra nu. För att när man ska gå in och liksom sno grejer i en affär, man bryter sig in i affärer och sno grejer. Nu börjar de slåss med varandra för att ta stöldgodsen helt enkelt. Va? Så att det börjar ju urarta nu, så att människor börjar slå ihjäl varandra över stöldgods. Och människor börjar nu skjuta mot poliser. Så att nu är det bokstavligen djungens lag som gäller. Punkt, ja. Slut.
Ja, det är helt otroligt. Alltså det, ja. Ja, men det är bra att vi får fortsätta rapportera om det här, för svensk media gör ett väldigt dåligt jobb. Jag såg också på SVT Agenda häromdagen, då var det Carina Bergfeldt, deras för detta USA-korre, som egentligen är, hon är hemma nu, barnledighet, men hon kallades in dit, det var Dag Blank, som är professor i Nordamerika studier i Uppsala, och det var den här, en amerikan som heter Rollings någonting, Jonathan Rollings, en svart man som, han kan svenska men han pratar engelska, och han är demokrat och pratar i studion, så att det var bara det här liksom, och ja. Jag är Trump, liksom totalt fokus på Trump och ingenting fokus på att det är kaos i USA och att det här måste stoppas. Så att alternativ rapportering behövs. Men okej, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1119 av amerikanska nyhetsanalyser. Sverige behöver idag, mer än någonsin, ett alternativ till svensk USA-rapportering. USA är världens enda militära och ekonomiska supermakt. Under USAs överseende så demokratiserades hela Västeuropa efter andra världskriget. Det var USAs seger som gjorde amerikanska demokratiideal moderna i Europa. Innan segern så röstade folken på det kontinentala Europa för fullt på kommunister, fascister och nazister. Socialdemokrater, liberaler, kristdemokrater och konservativa fick trängas med totalitarismen på den lilla yta som blev över. Det ändrades med USAs seger. Men idag växer i öster en annan analkande militär och ekonomisk stormakt fram, Kina. Om Kina ersätter USAs världsdominans så kommer totalitarismens paradigm att göra comeback och ersätta USAs globala demokratiparaply. Först i Asien, där inget land och ingen koalition av länder finns starka nog att stå emot Kina utan amerikanskt stöd. Men därefter kommer samma saker att ske i andra länder, i den islamiska världen, i Afrika, på de kontinenter som inte har den västerländska politiska liberalismen som sina nationella grundfundament. Även Europa kommer att drabbas och slitas tillbaka till det Europa som präglat historien. Ett Europa med imperialistiskt mindervärdeskomplex, med tron på att vara bäraren av de bästa idéerna, men frustrerade över kontinentens slitningar i sorg över det förlorade romerska, heliga romerska och andra överbryggande imperier. I den processen kommer den politiska liberalismens fackla, som tändes av den anglosaxiska världen, att slockna, även här, till förmån för maktambitioner. Sker detta så väntar mörker för världens kommande generationer. Därför är USA så viktigt, och därför är det också av yttersta vikt att verkligen förstå USA. För om vi inte förstår så lämnas fältet öppet för totalitära krafter att fylla det vakuum som uppstår när USAs plats i världen drivs ut från våra medvetanden. Men den förståelsen lyckas svensk media inte förmedla till svensk allmänhet. Narrativen är enkelspåriga. Donald Trump är hetlevrad, schablonbilden av en serietidningsautokrat, kanske lite, men knappast mycket bättre än Xi Jinping, Kim Jong-un och Ayatollah Khamenei. USA är ett konstigt land som inte förstår att klimatförändringar är vår tids stora kris, men det kan bli ett bra land, kanske lika bra som Europa, bara Donald Trump försvinner och en progressiv generation får ta över tyglarna. Ungefär så lyder det narrativ som ständigt pumpas ut om USA från valfri svensk mainstream-media. Det duger inte. Sverige behöver förstå varför USA är en god makt i världen, oavsett om presidenten är demokrat eller republikan. Demokraterna behöver inte förklaras i Sverige, men däremot behöver republikaners perspektiv få utrymme. Annars skapas just den här oförståelsen som är så symptomatisk svenskar. Sveriges bästa alternativ till svensk mainstream media är mitt projekt Amerikanska nyhetsanalyser, där jag sedan 2008 dagligen upplyst om just republikanernas syn på tillvaron på ett begripligt sätt bortom svensk medias tokstollestämplar. Stöd gärna mitt arbete för en mer balanserad USA-bevakning på swishnummer 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Att förstå USA är att vaccinera sig mot alla former av totalitarism. Gör det genom att följa amerikanska nyhetsanalyser. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.